Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
När vi ser på hur det går med barn så ser vi att barn som växer upp i familjer där man gör det mesta helt okej, undviker de stora felen. De klarar sig bättre än barn som växer upp i familjer där man gör allting rätt.
Då är det torsdag igen och dags för Life with Kids-podden. Och denna vecka har vi en fint besök av psykologen och författaren Hedvig Montgomery. Välkommen!
Ja, tack så mycket!
Du har ju skrivit en fantastisk bokserie om föräldraskap och de olika utvecklingsstegen i barns liv, från nyfödd upp till ungdom. Det känns som att vi kommer få många anledningar att kanske träffas igen framöver. Jag har så otroligt mycket jag vill prata med dig om, Hedvig. Men jag tänkte att idag så ska vi faktiskt fokusera på att prata om själva föräldraskapet i stort och hur vi kan fokusera på det som är viktigast på riktigt. Mm. Jag tänkte att du skulle få börja med att få presentera dig själv.
Ja, det är faktiskt, det måste jag säga, det känns ju alltid svårt att presentera sig själv. Men alltså, jag har jobbat med familjer och barn i 20 år. Och väldigt många gånger när jag träffar kanske särskilt vuxna så tänker jag, jag skulle så gärna spola tillbaka tiden och pratat med mina föräldrar om det här. Det är så ofta jag sitter och tänker, det här skulle jag gärna ha sagt för 5 år, 10 år sedan, 15 år sedan. Så det gjorde att jag gick igång med att skriva en bok som heter Föräldramagi, som är helt enkelt, vad måste man veta för att inte göra de här stora felen som gör att sen så sitter terapeuten där 20 år efteråt och säger, det här skulle vi ha nystat upp i förut. Och då tänker jag att, gjorde jag det. Och jag har verkligen försökt att skriva böcker som alla ska kunna läsa. Du behöver inte ha någon utbildning, du behöver inte veta så mycket från förut. Du kan veta mycket från förut, du kan ha utbildning från förut. Men det här handlar helt enkelt ner på det riktigt så enkla, banala, vad behöver du veta om barn? Vad behöver du veta om dig själv? Och vad behöver du veta om kontakten mellan dig och ditt barn?
Mm. Och jag måste säga, jag har läst väldigt, väldigt många föräldraskapsböcker. Dels av intresse och dels för att jag är mamma. Men också jag har intervjuat många författare. Och jag måste ändå säga att du har en ton i dina böcker som är så fantastisk. Som är så positiv och så specifik och så tydlig. Men samtidigt väldigt förlåtande och peppande samtidigt. Så jag vill verkligen rekommendera de här böckerna. Jag tycker de är helt fantastiska. Du har ju jobbat med föräldraskapet under en längre tid. Hur skulle du säga att föräldraskapet har förändrats? Jag tänker de som blir föräldrar idag.
Faktiskt jättemycket. Och jag måste säga att vi har nog aldrig haft en bättre generation föräldrar än nu. De har mera tid, vi har mera resurser, vi har mycket intresse och tid att lägga ner på det att vara föräldrar. Men det är också klart att vi har helt nya utmaningar än det föräldrar har haft förut. Och då tänker jag speciellt på det här med skärm och dator och spel som kommer in i familjen på ett helt annat sätt än någon generation före oss har varit tvungen att hantera. Så jämnt överlag tycker jag att det är jättemånga bra föräldrar där ute. Det tycker jag verkligen. Och jag tycker också att vi ibland står med riktigt svåra problem som föräldrar idag. Som våra föräldrar igen faktiskt inte kan hjälpa oss med. För de var inte med på detsamma när vi var barn. De säger bara, men barn kan ju bara leka med pinnar och vara nöjda.
Ja.
Men det kan de faktiskt inte idag. Alltså det är någonting som har hänt. Så överlag måste jag säga att det är mycket som har ändrat sig. För att det är så mycket utanför barnen och familjerna som har ändrat sig. Men i barnen och familjen så är det ju samma som det alltid har varit.
Mm. Just det. Vad upplever du är den största utmaningen för föräldrarna idag? Om man ser bortom de här skärmarna.
Jo, jag tror nog det är Alltså dels så är det någonting med den här upplevelsen att ha ont om tid. Mm. Som är en stor utmaning för föräldrar idag. Jag vet inte när det hände, men någonstans så började vi tänka att vi har ont om tid. Någon gång så började vi tänka att tiden går istället för att tänka att tiden kommer. Och någon gång så började vi tänka att jag har sämre tid än alla andra i samhället.
Just det.
Ja, så vi började nästan, det är nästan lite intressant för att föräldrar börjar tycka synd om sig själva. Mm. Även om vi är de som faktiskt gör det roligaste jobbet i hela samhället.
Mm. Så det ena och det viktigaste.
Så det ena är det här med ont om tid-aspekten som är en ganska stor utmaning. Och så är det en utmaning till, och det är att vi har trots allt rätt många föräldrar som uppfostrar barn ensamma, eller som uppfostrar barn med nya partners, eller som uppfostrar barn som bor växelvis i två, kanske till och med fler hem. Alltså vi har nya familjestrukturer som är jättespännande och fint, men också är nya frågor och också problem som måste lösas.
Mm. Ja, och jag tänker också även i de här klassiska traditionella familjerna så ser ju ändå livet väldigt annorlunda ut. Kanske till och med bara en, eller i alla fall två, men nästan bara en generation bort också. Jag tänker, ja men vi kvinnor, vi förväntas ju inte bara vara hemma med barn längre, utan vi ska göra massa annat. Och precis som männen, de förväntas ju också vara pappalediga nu och så vidare. Det är ju en ganska stor skillnad som har skett ganska snabbt.
Mm, stor skillnad. Alltså det är ju jättemycket bra med det, verkligen. Mm. Och det där att både mamma och pappa, eller båda föräldrarna, är så engagerade i sina barn och får lov att vara engagerade, får följa med på föräldramöten, får göra saker tillsammans som familj, det är jättefint. Men det är också klart att vi har ju väldigt många föräldrar som hamnar i konflikt, för att man uppfostrar ju barn utifrån var man själv kommer. Det är ganska personligt, det är ganska nära. Och du har blivit jättekär i en partner, och så visar det sig att han eller hon gör saker på helt andra sätt, kommer från helt andra ställen. Mm. De bråkar på andra sätt, de säger till på andra sätt, de uppmuntrar på andra sätt, och du bara tänker, men jag har ju rätt.
Mm. Ja, det är väldigt mycket spännande. Man får reda på om både om sig själv men också om varann när man väl får barn. Det är mycket man inte hade en aning om innan. Du, jag tänkte, vi kommer ju gå in på, du har ju skrivit i din fantastiska bok då, Föräldramagi, så beskriver ju du vägen till att bli den förälder man vill vara i 7 steg. Och jag tänkte vi ska gå in på dem alldeles strax lite grann för att grotta ner oss lite i dem. Jag tänkte ändå höra, för jag tänker att jag lider av ett ganska dåligt föräldrasjälvförtroende, tänker jag. Jag känner liksom att jag aldrig räcker till, och jag hinner aldrig, och jag orkar inte heller vara den mamman som jag alltid skulle, eller den mamman som jag skulle vilja vara och som jag tror att jag skulle kunna vara. Det känns som att jag alltid missar lite grann, eller att jag aldrig liksom räcker till. Tror du att det är en vanlig känsla hos föräldrar?
Ja, visst är det en vanlig känsla. Och jag tror ibland att, ja, det måste jag säga, att när jag började skriva de här böckerna så tänkte jag, åh nej, behöver vi ännu mer sån här psykobabbel där man ska få föräldrar att känna sig dåliga, må dåligt för att de inte är perfekta hela tiden. Och svaret på det är helt enkelt, nej, det behöver vi faktiskt inte. Vi behöver inte mer av den typ prat. För det stämmer inte. När vi ser på hur det går med barn, så ser vi att barn som växer upp i familjer där man gör det mesta helt okej, undviker de stora felen. De klarar sig bättre än barn som växer upp i familjer där man gör allting rätt.
Vad beror det på?
Jo, men det beror ju helt enkelt på att det är att leva tillsammans. Det är inte någon sån här, det ska inte göras efter ett recept. Det ska göras i ärlighet och i möte. Och man får bli arg på varann. Man får faktiskt bråka. Man får missförstå varann. Bara man rättar till det. Och jag tänker ibland när jag läser föräldraskapslitteratur, så tänker jag, oj, 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 jag är ganska värdelös själv. För det händer ju massa saker bara under ett dygn hemma med mina barn som inte är efter det receptet. Men då vet ju jag från forskningen att det stämmer inte. Du behöver inte alltid göra ting precis som det står i boken. Du måste hitta ditt sätt, ni måste hitta ert sätt, och ni måste hitta det här leva tillsammans-linjen mycket mer än att lösa varje sekund rätt.
Just det. Ska vi slå ett slag för good enough kanske?
Ja, precis. För det är ju det good enough-begreppet handlar om. Det handlar om att barn som känner att här är det tryggt, här hör jag till. Jag kan komma hem och så är jag hemma. De barnen klarar ganska många små fel från sina mammor och pappor.
Mm. Ja, otroligt intressant. För jag tänker också någonting som vi är ju väldigt duktiga på, tror jag, många föräldrar. Det är ju att googla upp problem, eller svar på frågor och problem. Allt ifrån röda prickar till trots ålder till allt sådär. Vi liksom, okej, här är ett problem. Jag vet inte hur jag ska göra det. Jag googlar. Och precis som du säger då får man ju liksom de här perfekta svaren i hur man på ett liksom väldigt teoretiskt och metodiskt med strategier för det mesta ska kunna lösa de här situationerna. Och så går man tillbaka och så testar man och så funkar det inte och så känner man sig, nej, det gick inte liksom. Jag tänker att det finns väldigt mycket idag som handlar om just det här, om att det är så specifika mycket liksom små saker som vi försöker fixa, så att det känns som att vi tappar helheten på något sätt. Förstår du hur jag menar då? Vad som är viktigt?
Jo, absolut. Och det är också så att alltså, ifall jag får mitt barn att sova på ett sätt, så är det ungefär lika intressant som att jag lyckades gå ner i vikt på ett sätt. När jag berättar den samma metoden för dig, så är det ganska osannolikt att du blir tunnare och gladare. Och det är ganska osannolikt att ditt barn är precis likadant mitt och sover av den samma greppet. Det ser man ju alltid, alltså förstagångsföräldrar. Första barnet så har de jättetur att få ett barn som sover gott, och så tror de att det är för att de har gjort allting rätt. Och så går de runt och berättar för alla andra föräldrar att så här ska du göra, så här gjorde vi det fungerade jättebra, så här ska du också göra det. Det här är den bästa metoden. Och sen får de ett barn till. Som är helt annorlunda och som överhuvudtaget inte sover vad de än gör. Och då är det lite grann så här, då blir det plötsligt väldigt tyst om de här fantastiska sömnmetoderna.
Just det.
Och det kommer av just det här att vi har, alltså när vi ser på det, vilka metoder fungerar, så ser vi att väldigt många metoder fungerar ifall de bara ges till rätt tid på nästan alla barn. Men de som verkligen har ett barn som behöver någonting mer, för dem blir de metoderna till och med skadliga. Och okay. Det är ju någonting med att komma ihåg, och som jag lägger mycket vikt på när jag skriver. Jag ska inte ge råd som kan verka, som kan vara farliga för barn. Även om de för många barn faktiskt kommer att fungera. Och det är ett ganska stort ansvar när du sitter och ska ge råd ut till folk du inte ens har träffat. Det är att jag ska åtminstone inte ge ett råd som kan bli helt fel.
Just det. Och det kan ju inte vara helt lätt. Man vill ju så gärna också dela med sig när man har lyckats med någonting som funkade för mig.
Absolut. Man vill så gärna berätta att det här var jättebra. Och det kan ha varit jättebra för dig och ditt barn, utan att det är rätt för de andra föräldrarna på dagis.
Just det. Du, ska vi gå in lite grann på de här olika stegen då? Jag blir så himla... Jag försöker se dem lite grann som 7 olika pusselbitar som jag ska försöka pussla ihop på något sätt här. Där alla delar är ju viktiga såklart. Och det är väl kanske helheten som är den starkaste.
Nej, det är inte helt sant. För det är ett av de här stegen som är det viktigaste. Och det kommer först i alla böckerna. Och det är det som handlar om bandet. Det som handlar om att ha en relation till sitt eget barn som är annorlunda än det du har till människor som du inte är nära eller som du inte känner.
Just det.
Och det, alltså före du har en sån kontakt, en sån kvalitativ kontakt med ditt barn, så kan du faktiskt inte uppfostra heller. Och det gäller även när du är med andras barn. Före du har den här känslan av att du och jag, vi har någonting, du och jag, vi hör tillsammans, du och jag kan, vi kan lita på varann, innan du har det här bandet, så kan du inte säga till barn egentligen, så kan du inte hålla på och uppfostra dem med hur de ska sitta vid bordet eller vad som ska hända i lek. Så det här bandet är jätteviktigt. Det är viktigt för först mellan föräldrar och barn, och sen mellan andra vuxna och barn som ska ta hand om barnet, om det är far- och morföräldrar, om det är pedagoger på förskolan, lärare, vänner. Det är många sen som bygger ut med band till ditt barn, så att ditt barn har så tur att det har band till många där ute. Men det bandet kommer först, och därför kommer alltid det steget först.
Just det.
I böckerna.
Och det är ju det som jag blev så himla glad för när jag läste. För det kändes som att det är ju precis det jag var inne på lite innan. Att det pratas väldigt sällan om det utan i andra böcker. Utan man går rakt in på metoder. Så här uppfostrar du, så här ska du göra. Men det pratas väldigt lite. Ja, man kan läsa om anknytningsteori när de är väldigt, väldigt små. Men sen tycker jag man tappar det där lite grann.
Mm. Och det är intressant för att anknytningsteorin, den gäller för hela livet. Faktiskt, när du träffar en ny pojkvän eller flickvän så är det faktiskt en ny anknytning som du också kan växa i eller få sår av. Så den här anknytningshistorien är någonting som följer oss hela livet. Det är ingenting som är klart när vi är 3 år. Och det är kanske en av de största missförstånden. Man tror att ifall man bara lagt ner nog tid på de första 3 åren med sitt barn så är... Ja. Men det är ju inte det. För du behöver att anknyta det här bandet igen och igen. När hon blir 7 och börjar i skolan. När hon blir 13 och börjar på högstadiet. Och blir kär och kommer hem och är ledsen. Och du inte orkar trösta. Alltså, det är igen och igen så handlar det här bandet om. Kan jag lita på dig? Finns du där? Tycker du om mig?
Kan man känna, eller man känner ju vilka man har de banden med, tycker jag, ganska tydligt. Speciellt med småbarn upplever jag, som inte är mina egna barn utan som jag har i min närhet, kan jag väldigt tydligt märka liksom vilka som söker upp mig och som tar kontakt med mig, som känner en sammanhöre med mig på något sätt.
Och jag tänker att när du ska jobba med att göra den här uppkopplingen till ett barn, antingen det är ditt eget eller någon annans, så är det 3 delar i det bandet och du måste använda alla 3. Och den första delen är att barn behöver otroliga mängder tröst. När någonting har gått fel, när de inte får sova, när de har ont i magen, när suddgummit har blivit borta under skoldagen. Alltså alla de här små sakerna som barn behöver tröst för. Varje sån här tröstögonblick är egentligen ett väldigt fint ögonblick, för det visar: jag finns här för dig och du är värd tröst. Jag finns här för dig och du förtjänar att ha det bra. Så den första delen av bandet handlar om just det här att göra sig själv till en trygg bas för barnet. Ett ställe som barnet kan komma till när det är någonting svårt. Och det vi ser som är rätt intressant är att barn som vet vem de ska gå till när livet är svårt, de tål mer. De blir modigare. De öppnar upp för mer, helt enkelt för att de vet att det finns någonstans att komma till ifall det inte går.
Just det.
Så denna första delen av bandet betyder så mycket för barnet och hur hon mår. Den andra delen av bandet är det här att känna att det finns ett oss, det finns vi i en grupp. Och det är kul att se på förskolor, för de är ju specialister i det här. När det kommer ett nytt barn så har de det här i din plats och det här ska du sitta och äta. Alltså, de visar på en gång att du hör till och nu är det en av oss och du är en av oss björnarna eller vad det nu är för någonting. Och detsamma är jätteviktigt i en familj, att man gör en familj där det finns plats för barnet. Deras grejer, deras lekar, deras... att man gör saker tillsammans, det här att man ser, kollar film tillsammans, att man äter den maten som alla tycker är trevligt att sitta och äta tillsammans. Alla de här, och det händer ju inte varje dag och hela tiden, men att man får den här känslan av att det finns ett oss. Och barn är ju helt otroligt lojala mot sina föräldrar, åtminstone upp till de kommer upp i tonåren. Då försvarar de ju föräldrarna hela tiden. De tycker de har fått de bästa föräldrarna, de tycker att du är vacker till och med. De vill så gärna höra till, att de gör allt som ska till, och så är det vi som måste öppna upp och låta dem höra till.
Just det.
Visa att du är viktig och att vi har tid till det här. Och där kommer den här tidsaspekten som vi pratade om i starten, kommer ju lite tillbaka igen här. Det tar rätt mycket tid att bara ha det där, kunna hänga runt varandra, kunna vara tillsammans. Men det betyder någonting, för då blir vi den gruppen.
Just det.
Och sen så är det den sista delen av bandet som är den som kanske är lättast att missförstå. För att det handlar om att förstå att barnets känslor är där av en orsak och hjälpa barnet vidare när hon står fast. För det är så lätt att höra det första det jag säger här. Att du ska se ett barns känslor och säga: åh, blev du ledsen? Och det är helt sant, det är viktigt för ett barn. Men för ett barn så handlar det här om att de har lika stora känslor som dig och mig, kanske lite större. Men de har inte lärt sig att hantera sina känslor ännu. Och lära sig att hantera sina känslor, det är faktiskt en fysisk utveckling. Den sker inne i hjärnan och den sker i trygghet. Och den tar under optimala förhållanden, någonting sånt där som 20 år. Mm. Så det är att lära sig att hantera att man blir besviken, att man blir arg, att, alltså alla de här stora, starka känslorna. Det kan ingen 3-åring, ingen 5-åring och faktiskt heller inte ens en 15-åring. Det är någonting som det behövs flera för att lyckas med som barn. Mm. Och det barn gör när de står helt fast i sina känslor, när de försöker knäppa jackan och så har det blivit snett och så blir de jätteledsna, det är att de ser runt, finns det någon vuxen här som kan ha en färdig utvecklad hjärna som kan hjälpa mig vidare nu?
Just det.
Och när du då kommer till och så är det liksom det första, åh, blev det fel med jackan? Så är det någonting de behöver man säga, men det går bra. Vet du vad? Du kan öppna igen och så kan du börja nerifrån istället från överifrån, så blir det bra. Alltså man hjälper dem vidare, då blir de jättenöjda. Men ifall du kommer dit och säger, åh, gick det fel med jackan? Och stackars dig, och nu blir allting fel. Och nu är du ledsen för att det blir fel. Och du står där och blir 3 år själv. Då är det ju inte någon hjälpare.
Nej.
Eller ifall du kommer dit och säger, åh, lyckas du aldrig med någonting? Nu har vi ont om tid och du kan inte ens ta på dig din jacka. Du är ju helt hopplös.
Du kunde ju det igår.
Precis, du kunde ju det igår. Då har du heller inte hjälpt barnet med dess känslor. Det är att visa barnet att, ah, där är du just nu. Och det kan jag förstå. Och därifrån kan du och jag gå tillsammans. Det är det den tredje delen av bandet handlar om.
Mm.
Och jag vet, man lyckas inte med det här varje gång ett barn står fast. Men varje gång du lyckas med det när ditt barn står fast, då stärker du det bandet mellan er. Då gör du dig till en mycket mer pålitlig vuxen, helt enkelt.
Just det.
Ja. Men jag tänker ibland att det är ju inte något annorlunda än att ifall jag har lagt mig lite för sent om kvällen och så ligger jag och läser lite för länge eller jag kollar någon serie eller någonting. Och så får jag för lite, det blir för kort natt helt enkelt. Och jag vaknar nästa morgon och så säger min alldeles utmärkta, fantastiska man till mig. Då kan ju han säga till mig, men det var ju du själv som låg och läste för länge. Och då har jag i alla fall ingen lust att gå upp. Men ifall han säger, åh, blev det för mycket att kolla på? Blev det lite för kort natt? Och jag säger ja. Och han säger, du, jag går i köket och sätter på kaffet så står det klart. Ja, men då får jag lust att gå ut i köket. Inte bara för kaffet, men för att jag har lust att vara tillsammans med en man som förstår mig så bra.
Mm. Verkligen.
Så det är ju, vi är inte något annorlunda som vuxna, men vi glömmer igen att barn behöver det här.
Det är bra att vi lägger lite extra tid på det här steget, för det är som du säger, det är ju liksom grunden till alla andra steg sen efteråt. Jag tror att nyckeln för mig i det här, det är ju, handlar mycket om tid liksom. Men vi lever alla säkert väldigt hektiska dagar, det är mycket som ska hinnas med, det är väldigt kort tid där mellan hämtningar och middag och läggningar och allt som ska in. Och jag tänker att ofta så handlar det ju om att jag själv planerar in så mycket i min vardag så att jag inte hinner liksom, utan okej, allting ska bara gå det praktiska liksom.
Mm. Och en sak som är rätt intressant att veta, det är att barns förhållande till tid är ganska annorlunda än vuxnas. Och det att förklara barn, alltså barn har dålig förståelse för tid ända till de är 7, 8, 9 år. Det att säga till en 5-åring att nu har vi ont om tid, det är helt så här, de vet inte vad det betyder ens. Så vi stressar dem utan att de förstår vad som händer.
Mm.
Och där de behöver att vi säger, du, nu är det jättebra om du tar på dig din jacka och sen tar du på dig din jacka, dina skor, och, för nu går vi. Mm. Så är det mycket mer intressant information för dem än skynda dig.
Precis.
Ja,
det slog mig. Nu har jag tre små tjejer hemma, men det tog ganska lång tid från att min första blev ganska stor, så insåg jag att hon, när hon vaknar på morgonen, hon kan ju inte ha någon liksom, hon har ingen aning om det här är en lördag eller om det är en tisdag, om vi har bråttom eller om hon får sova hur länge hon vill. Alltså, hon har ingen begrepp om det där överhuvudtaget när hon vaknar. Vilket jag bara så här, ja men det förstår du väl. Idag är det bråttom för vi ska till förskolan. Liksom.
Alltså, det är någonting med, och det tänker jag, det är ju det som gör att jag hela vägen i mina böcker är väldigt upptagen av att säga, i förhållande till vilken ålder kan du förvänta vara? I förhållande till vilken ålder är det vilka problem som kommer? För det att det att uppfostra barn är inte detsamma i 20 år.
Nej.
Det ändrar sig ganska mycket och det kräver faktiskt att du som förälder också ändrar det lite i varje fas. I förskolefasen eller i småskolfasen. Eller, alltså det är så många sådana små saker som är annorlunda. Mm. Och som också kommer av helt enkelt barns hur de utvecklas. Hur deras hjärna kopplas på. För det är alltså till exempel bara en sån sak som att barn förstår inte konceptet att dela förrän de är 3-4 år. För det, före det så har de inte de förbindelserna som behövs i hjärnan för att kunna se saker, för att ta någon annans perspektiv. Mm. Så ibland så ser jag också att vi som föräldrar stressar för mycket med saker som kommer sen. Istället för att bara låta det komma.
Mm. Ja, det är otroligt intressant. Jag tror att du gav mig en nyckel i den här boken också. Och det var säkert bara en liten sån här bisats eller en liten ruta eller någonting. Men det stod att man ska leva med barnen, inte för dem. Och det inser jag ju att... För det hakar ihop med min tid också, tänker jag, att så här, ja, men nu får du sitta där, nu ska jag bara laga mat, eller nu får du gå och göra någonting, för nu måste jag städa, eller nu, men att väva in barnen, och det låter ju så enkelt, men att vi gör det tillsammans, då behöver det liksom inte, då kan vi både hänga och ha kul samtidigt som ja, vi kan beta av den här att göra listan som aldrig försvinner också. Så där har jag faktiskt en liten grej i din bok som faktiskt har gjort stor skillnad för mig i min vardag.
Ja, men vad kul att höra. Det var jättetrevligt att höra. Mm.
Du, ska vi gå in på lite grann på steg nummer 2 då, om det här med stora känslor också. Du var inne lite tidigare på att hjärnan behöver, för att utvecklas, barns hjärnor utvecklas, så behöver de trygghet för det. Och det är väl viktigt då att lära dem också, tänker jag, som förälder, att kunna sätta ord på sina känslor. Och att, de upplever ju väldigt mycket, och ibland är det lite svårt som utomstående att tolka. Deras känslor tar sig lite olika uttryck, så att säga, i olika åldrar.
Absolut. Och du kan ju säga att innan man får barn så tänker man ju, i alla fall åtminstone gjorde jag det. Jag tänkte på hur jag skulle uppfostra mitt barn, och jag skulle få ett barn som alla gillade och som satt stilla och som åt allt. Grönsaker och korv och vad som helst. Jag kan väl säga att det var många år där det var mer korv än grönsaker när vi kom upp i verkligheten. Och det är väldigt, väldigt mycket känslor som rör sig och som är nya för barnet. Alltså när ett barn känner på svartsjukan när det kommer ett småsyskon, så är det första gången de känner på den här svartsjukan. De har aldrig gjort det förut. Och när barn känner på den här starka känslan av sorg, att det är någonting som de inte lyckas med, som de har lust att lyckas med, så är det klart, de har inte hanterat så mycket frustration förut, så det blir första gången. Och det betyder att vi vuxna, vi behöver hjälpa dem genom alla de här första gångerna. Och då är det någonting som jag tror handlar om att förstå att barn har inte känslor för att vara jobbiga. De har inte känslor för att vara så där mot dig. De har känslor för att de har känslor. De har känslor för att det är där de är just nu. Och ifall du verkligen tänker på det på det sättet, då är det lättare att tänka, okej, men hur ska jag hantera det? Istället för att tänka, nu står han där och skriker igen, varför gör han så mot mig? Så väldigt mycket av det här att lära sig att hantera de stora känslorna är att förstå att det är inte mot dig. Det är helt enkelt där de är just nu, och just så känns det ut. Och sen får du naturligtvis hantera det här på lite olika sätt efter hur gamla barnen är och vad de kan förstå. Men när du har det här, okej, det är så det är för dig just nu, då är det mycket lättare att prata om det. Då börjar de prata när de inte blir dömda. Men blir mött med, okej, få se, vad händer? Och det där just, vad händer? Det kan du säga jätteofta till ett barn. Och få ganska bra svar så småningom. Men då är det en sak som verkligen är en viktig regel. När de säger, nej, Ola är bara elak mot mig. Ifall du då säger, alltså där får du inte säga om Ola, så pratar man inte om andra barn. Ja, men då säger ju aldrig han någonting mer. Alltså, då lär han sig ju att det inte är någon idé att säga någonting. Men ifall du säger, oh, så allt blev fel. Och han säger, Och då kan du till och med säga, men vad hände? Och så kan du till och med få veta vad som hände. Och så kanske du kan börja nyansera och se att Ola inte alls bara är elak. Det här är mer komplicerat än som så. Så det är någonting med att... Ska du lära barn att prata om sina känslor, så måste du helt enkelt acceptera att de har dem först.
Ja, ja, intressant. När mina känslor svämmar över då som vuxen. Jag antar att det alltid ligger på mitt ansvar att kunna hantera mina känslor. Men det är inte heller alltid lätt, kan jag meddela.
Nej, det är jättesvårt faktiskt. Men du, alltså som vuxen så är det klart, du har känslor. Och barn lär sig också av att leva tillsammans med en äkta människa. Så det är helt okej att du har känslor. Men när du lägger ansvaret för dina känslor på barnet och säger att det är för att du gör mig så trött, så händer det här. Ja, då har vi igen fel maktförhållande. Mm. Du måste ta ansvar för att dagen blir okej och att du inte sliter ut dig själv. Det är ditt ansvar, inte barnets. Så det gör inget, alltså ifall du blir ledsen och gråter och barnet kommer och säger, oj, är du ledsen mamma? Och du säger, ja, nu hade jag planerat den här dagen dåligt och allt blev lite fel för mig. Så är det faktiskt helt okej. Men ifall du säger, nej, du sitter här och gråter för att du är så, jag lyckas inte med någonting och du ber mig om alldeles för mycket hela tiden. Ja, då har du ingen bra situation. Nej. Så det är att analysera lite grann, alltså vad hände egentligen nu? Och jag tror att vi blir ju bättre som människor så länge vi lever ifall vi tillåter oss det. Och det att få barn kan verkligen göra oss till bättre människor, för att vi då efteråt kan tänka, ah, vad var det egentligen som hände där? Mm. Kunde jag hantera den situationen bättre? Och då kommer du att märka att du blir faktiskt lite bättre som förälder, både på att hantera barnets känslor och dina egna. Steg för steg.
Och någonting jag tänker, en vanlig känsla tror jag, i alla fall från förstagångsföräldrar, men det är väl någonting som aldrig släpper, det är ju oron för sina barn. Och det tänker jag, om man brygger över då till nästa steg omkring barns självständighet, så tänker jag att mycket ont finns ju där i mina oroskänslor för barnet, att inte våga låta barnet prova sina egna vingar, så att säga.
Alltså det här är ju det här att man måste faktiskt också släppa sina barn. De måste få testa saker. De måste få klättra upp den där lilla knallen på egen hand. De måste få... Ja, de går ut och leker själva någon gång och du står i fönstret och ser ditt barn göra någonting själv. Det är så konstigt. Och vi har ju så lust...
Och läskigt.
Och läskigt, för vi vill ju skydda dem mot allting. Men det kan vi inte. Vi kan helt enkelt lita på dem och ha koll på var de är just nu. Och vi kan ge dem hjälp när de kommer hem och behöver hjälp. Så det att släppa sina barn, det kan du inte göra förrän du har bandet på plats som gör att de faktiskt kommer ifall någonting blir besvärligt. Men när du har det, ja, men då kan de gå till skolan själva. Ja, men då kan de leka lite ensamma under trappen med en kompis. Och du behöver inte ha koll på dem absolut hela tiden. Alltså det är sådana här små steg där du gradvis så kan du släppa lite. Och det behöver de, för att när de får den här känslan, jag kan själv. Ja, men det bara jag säger det så hör du det.
Det är fantastiskt.
Det är helt fantastiskt. Och 10-åringar, de älskar jag kan självkänslan. De drömmer om att flytta hemifrån, de drömmer om att bara vara ihop med andra barn. Men efter en timme ensamma hemma så får du massvis av sms. Mamma, var är du? När kan du? Jag är hungrig. Men för de klarar sig inte själva ännu. Så man ska inte bli lurad och tänka att jag ska släppa mina barn. Man ska hålla och släppa samtidigt.
Det är en konst.
Det är en konst och det handlar om ålder. Men det här är såna här saker som jag ibland tror vi har glömt. För att vi kan, det är nästan lättare att inte släppa dem. Det är lättare att ha en app på deras telefon som gör att jag vet var de jämt är. Det är lättare att hålla koll på dem hela tiden som inte är så bra. Vi behöver att släppa också.
Ja, precis. Och jag håller med. Jag tror att det är idag, bara för att saker är möjligt så är det inte säkert att det är rätt, så att säga. Du har också skrivit någonting i det här kapitlet som jag kände mig väldigt träffad över. Och det är dagens föräldrar överorganiserar sina barns fritid. Det tyckte jag var otroligt intressant.
Jo, men visst gör vi det.
Ja, det gör vi. Ja, jag gör det.
Ja, och det är ju för att vi kan. Så vi lägger ett schema för dem som de måste fylla in och leva upp till. Men jag tror nog också det här kommer från ett ställe att vi tänker att ifall vi inte ger dem meningsfulla saker och meningsfyllda saker att göra hela tiden, så kommer de att sitta där med iPaden istället.
Mm.
Alltså vi tänker, det är alltid där de hamnar, och så är vi rädda för det stället. Och då blir vi nästan för mycket för dem. Och jag träffar väldigt många barn som känner som om deras föräldrar är några slags svartsjuka pojk- eller flickvänner. Mm. Som hela tiden, var är du nu? Varför är du där? Vad ska du göra nu? Alltså de håller koll på dem hela tiden. Och de får aldrig den här känslan av, ja men nu går jag här och jag går och köper lite godis på vägen hem. Mm. Och så är de lyckliga med det. Alltså de får aldrig den där känslan av de små hemligheterna, de små att jag är jag-känslorna. Och det är psykologiskt, det gör dem faktiskt deprimerade.
Mm.
Så det har en potentiellt ganska farlig bieffekt att inte släppa sina barn. De blir inte bara osjälvständiga men också nedstämda.
Mm-hmm.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Okay. Ja, det låter ju inte bra. Och någonting annat som du skrev också var ju att, alltså hur... som också fick mig att tänka väldigt mycket, det är hur, vad sällan våra barn idag är alldeles själva. Alltså jag började fundera lite ur liksom deras perspektiv då, att då är vi hemma, sen är de i skolan, sen leker de med kompisar, och sen säger du, eller skriver du till och med att ja, men det här med att när de väl till och med ska vara fria då, och ha liksom sin fritid, ja men då kör vi iväg dem på sånglektioner och fotbollsmatcher och allt vad det är. De får liksom aldrig vara själva längre. Så, och lära sig det. Och det tänker jag är väl också en jätteviktig del, att kunna lära sig att känna tryggheten i sig själv, så att säga.
Mm.
Att man inte alltid måste förhålla sig till någon annan.
Precis.
Bra, ska vi gå in på lite de här känsloutbrotten igen då, som vi var något, vi tassade lite på det med de stora känslorna, men kan inte du ge exempel på bra och dåligt föräldraskap när det kommer till det här? Vilka misstag är de vanliga som man gör som förälder?
Alltså du kan säga, vad är det vanligaste misstaget? Men egentligen, vad är det farligaste misstaget? Jo, det farligaste misstaget du kan göra, det är att gå ner och bli som en treåring själv. Och bli så arg att du glömmer att du är så himla mycket större än barnet. Det är det farligaste du kan göra. Det är så lätt att tänka och känna sig liten, för att barn kan vara ganska jobbiga och de kan vara ganska utmanande, och plötsligt så känner du att du själv är liten.
Mm.
Men för barnet så är du aldrig liten, för barnen är du alltid stor.
Mm.
Och just därför så är det någonting med att veta hur barn tänker, gör det lättare att förstå att du har ansvaret och att du faktiskt, även i situationer där du är jättetrött och har alldeles för mycket att hänga fingrarna i, och det är, ja, du blir helt enkelt, du är fortfarande stor.
Mm.
Och jag vet att det här låter lite konstigt, men när jag är inne i familjer där saker har gått riktigt fel, så är det såna här saker som har gått fel.
Okay.
Barn har verkligen behov av att känna att de är barn, de vuxna är vuxna. De vuxna styr, de lägger upp de stora linjerna, de stora frågorna. Barnen är manövrerar innanför det i förhållande till hur gamla de är och vad de kan.
Mm.
Så det största misstaget är ju naturligtvis att känna sig så liten. Och när man känner sig liten så blir man arg. Och när man blir arg så kan man slå eller säga saker som man inte borde säga till barn helt enkelt.
Mm.
Och så är man igång med någonting som blir destruktivt.
Mm.
Så det att hantera känsloutbrott, det handlar om att nej, när hon sitter vid bordet och inte vill sitta vid bordet och till slut sitter och har ägggula ut över hela bordet, så är inte det för att testa vad hur du kommer att reagera. Men det är helt enkelt för att nu har de suttit för länge vid bordet.
Mm.
Mm. Så ska du hantera det så säger du, vet vad, nu går vi och gör någonting annat.
Mm. Så om jag känner som förälder då att jag har lite svårt att kontrollera mig själv, då är det liksom mitt ansvar att faktiskt, då får jag jobba med det själv så att säga.
Det är du som behöver en timeout, inte barnet.
Mm. Nej, precis.
Det behöver vi faktiskt ganska ofta. För att lära sig att hantera barnets känslor så måste du också hantera dina egna känslor, det är helt sant.
Mm.
Ja, jag kommer ihåg, det var ett par år sedan nu, men jag poddade med Bo Hejlskov och han berättade om ett experiment som hade gjorts kring där man tog två föräldragrupper och sen så lät man ena halvan gå en stresshanteringskurs, alltså bara bli bättre på att hantera stress, inte i sitt föräldraskap utan bara generellt sådär, en chefskurs motsvarande. Och det visade sig att sen efteråt så hade det väldigt stor effekt kring, alltså positiv påverkan även på sitt föräldraskap då, att man lärde sig också hantera barnens känsloutbrott på ett helt annat sätt. Så mycket kanske ligger, eller mycket ligger ju hos mig som förälder och hur duktig jag är på att hantera det helt enkelt.
Mm. Ja, i den här första boken så är det steg 7, nämligen jobba med dina egna mönster.
Just det.
Och det steget är faktiskt, ibland är det jättelätt för man kommer från en ganska bra familj själv och har haft en ganska bra mamma och eller pappa och har någonting med sig som känns tryggt. Men för ganska många så är det inte fullt så enkelt. Det är någonting där från din egen mamma eller pappa som du känner att så där ska jag i alla fall inte bli. Och så är jag alldeles säker på en sak. Det kommer att hända.
Yeah.
Du står där och plötsligt så bara bryter just det där som du hade sagt att du aldrig skulle göra. Det bara bryter igenom och det är nästan som att bli annekterad från någon rymdväsen eller någonting. Alltså det är väldigt, en väldigt konstig situation. Men det är ju just för att det här är snabba mönster. Det här är snabba saker som händer. Och för att lära sig och hantera de mönsterna bättre så måste du förstå dem.
Mm.
Så för att bli en bra förälder så har du faktiskt möjligheten till att, eller så måste du nästan jobba lite med dig själv. Och det gör dig också till en bättre människa, bättre kollega, bättre vän, bättre pojk eller flickvän. Så det är ju en massa bra som kommer ut av det.
Mm.
Det är det.
Mm. Mm.
Men svårt att ta ansvar för själv, tänker jag också.
Svårt. Absolut.
Ska vi, men vi är ju två oftast, inte alltid, inte i alla familjer, men oftast. Och som vi var inne på inledningsvis här när vi började, så idag är det ju mycket mer växelvis så här, ansvarstagande i familjer, kan jag tänka mig. Att ibland är jag hemma och ibland är du hemma. Och nu ska vi liksom, ikväll jobbar jag, då får du ha liksom homebase här och ha ansvar för mat och läggningar och allt vad det är. Och sen så nästa dag så är det jag. Det ställer ju också ganska stora krav på det här med kommunikation och att vi har lika värderingar, att vi gör ungefär på lika sätt och att vi är överens och sådär. Någonstans känns det som att det hade varit lättare att bara få göra allting själv. Ibland.
Ja.
Eller?
Jo, visst. Men jag brukar säga så här, att ifall du har en sån där någorlunda okej partner, håll på honom eller henne med båda händerna. För barn trivs så bra när man är en liten grupp. Och de trivs så bra av att se föräldrar som har någon trygghet i livet och som har varann. Så ifall du har en dålig partner, en du känner får dig att må dåligt, en som får dig att trycka ner dig, en som du känner inte gör dig något bra, så är det klart, för all del, skilj dig. Det är helt okej. Jag menar inte att alla förhållanden ska bestå, tvärtom. Men ifall du har en som du faktiskt kan skratta med, en som du tycker det är någonting fint med, en som du vill ligga med, åtminstone då och då, så är det är jättebra, det är en jättebra utgångspunkt för en familj. Men då måste du också göra någonting för att hålla på honom eller henne. Jag tror ibland att vi tror att det är att kärlek är, ja, att eftersom vi har sagt ja till varandra och fått barn med varandra så kommer det att bara fortsätta på det här sättet. Men det gör det inte. Också vuxna människor behöver att känna att någon gillar mig, någon ler mot mig, jag är nyttig. Och att familjen inte bara är ett ställe där man gör saker för barnet, men att man också gör saker för varandra och tillsammans.
Ja, jag tror aldrig att jag ser samma liksom, riktigt, alltså, med riktigt total glädjeögonen hos våra barn som när jag och pappan till barnen då pussas. Alltså, man ser ju dem bara, de skriker ju av glädje. Igen, igen, igen. De tycker det är så kul. Liksom. Speciellt när de också får vara med som en tredje, och en fjärde och en femte person samtidigt. Då är det ju liksom total lycka.
Ja, och det är också någonting så fint med det, för att det visar ju barnen att kärlek finns. Vuxen kärlek finns. Och det behöver man, det är ju rätt bra att veta.
Sen vänder väl det där också till att bli, att man blir pinsam så småningom.
Ja, nu måste jag säga att det är klart att som tonåring så vill man ju helst inte tänka på, men det är också, det är så mycket som händer i tonåren. Och det är rätt intressant. Alltså jag kan nästan peka precis på den datum när puberteten kommer in i familjen. Det är för det första när tonåringen kommer hem och säger: "Ja, men köper ni aldrig nya grejer? Måste vi ha de här gardinerna? Ska du ha på dig de där kläderna?" Alltså de kommer såna små kritiksaker mot föräldrarna. Så det är första tecknet. Och det andra är att de börjar tycka att de vuxna kropparna är fruktansvärt äckliga. Men klä på dig då, pappa. Du kan inte gå runt i bara kalsongerna. Det har du gjort i alla år fram till nu. Men så plötsligt så är det bara helt, helt fel för dem. Och jag tänker att det är någonting fint, för tonåringar ska för det första tycka om varann, inte om vuxna rent fysiskt. De ska börja dras mot det som är vackert och det som är ungt, inte mot oss som är gamla och fula. Och så måste jag också säga, eftersom jag nu har varit där ett par gånger själv, de har ju rätt. Det har ju hänt någonting med kroppen här de här åren.
Ja, det får vi ge dem.
Så vi får ge dem det. Men om de tycker det är pinsamt att föräldrarna fortfarande gillar varann, nej, de tycker nog inte det, men de vill inte vara en del av det. Det får föräldrarna hantera själva. De får gärna ligga, men bara så inte jag hör, helt enkelt.
Just det. Jag tycker två ord som du använder också där i när du pratar om förhållandet i boken, så är förlåtande och tacksamhet. Det är två ord som jag tycker ofta, ja, men lite som det här med bandet då, som att prata om det. Jag tycker det, de är så otroligt centrala ju i den här ömheten som finns. Ja, det är värt att påminna om, tycker jag. Att vara förlåtande mot varandra, inte döma varandra. Ofta blir det ju bara så här, så fixar du det bra. Och sen så släpper man det. Man bara utgår ifrån att det sköter sig. Det är väldigt sällan man visar tacksamhet för att det faktiskt görs. Eller vad det nu handlar om. Men också förlåtande. Alltså det är ju precis som du säger, eller sa tidigare. Att det, när jag felar eller när jag inte orkar. Att det finns någon som ger mig en kram. Eller som kokar kaffe när jag är trött. Istället för att bara skälla på mig. Ofta vet jag ju själv när jag inte liksom når upp till mina egna standarder. Eller vad jag gör för fel. Men då behöver man liksom inte en annan som säger det till en. Utan kanske mer en kram.
Och jag tror också att barn som ser föräldrar som förlåter varann, de lär sig ju hur man förlåter. De lär sig att säga förlåt på det sättet som kommer från hjärtat, inte det där mekaniska. Men förlåt då, men då blir det äkta. Så det att ta in den där värmen som det är att säga förlåt i en relation, det är fantastiskt vackert. Både mellan vuxna och mellan vuxna och barn.
Ja, det slog mig också. Alltså, det är inte så ofta man som vuxen säger förlåt till sina barn. Det tänker jag också att man kan bli bättre på. Ja, när man kräver att de ska göra det till oss hela tiden. Vi ska alldeles strax gå in för avrundning här, Hedvig. Men jag vill väldigt gärna prata om det här med gränser och konsekvenser också, känner jag. Jag faller ju ofta ner i den här strafffällan. Jag blir irriterad, jag höjer rösten. Jag hotar lite mer än vad jag hade tänkt. Kanske blir lite mer hårdhänt än vad jag vill vara i stunden. Och jag vet att detta inte är bra. vad leder straff till i förlängningen hos barn?
Nej, alltså, det där är ju rätt intressant, för att vi säger att barn behöver gränser, och det gör de. Det är bara att de har massa gränser som vi inte alltid ser. De okay. anpassar sig massa till skolan, till förskolan, till oss, till hur vi organiserar familjen, till våra jobb, till vad vi sätter på bordet av mat. Alltså massa grejer som vi bara gör och tänker att det har ingenting med gränser att göra, men det har det faktiskt. Så det första jag tänker när jag säger det är att många föräldrar tror att det är någon slags gränslöshet, är någon möjlighet när man uppfostrar barn. Det är ingen möjlighet. Du ska hålla tag i hur är det vi lever och vad är det som ska hända. Mm. Och så tror vi att det ska barnen bara förstå och kunna. Men det kan de ju inte. De behöver massa tid på att lära sig de här små koderna, på att lära sig hur man leker tillsammans, på att lära sig hur man uppför sig i en grupp, alla de här sakerna. Så jag tror ibland det som gör oss för hårda som föräldrar, det är att vi förväntar för mycket för snabbt. Och för att vara helt ärlig på det, så vet vi att 4-åringar är den åldersgruppen som är mest utsatt för fysisk och psykisk våld. Alltså som blir slagna eller hållna för hårt eller berättat att de är värdelösa. För att de ser så färdiga ut när de är 4 år och de har fått ett ganska bra språk. Så de kan uttrycka sig rätt bra. Men de har ju ingen koll på sig själva och sina känslor. När de blir ledsna så bara kollapsar de i det här och var ledsen, och de har fortfarande igen det här med att de kan inte göra saker. De vet inte helt hur saker ska göras. Så vi förväntar för mycket för snabbt. När vi ska sätta gränser och när vi ska ha konsekvenser, så måste det vara i förhållande till vad är rimligt i den här situationen. Och jag tänker ibland är det precis som när, ifall du är alldeles ny i ett jobb, så kan inte du leverera lika bra som de som har haft det där jobbet i 15 år före dig. Du måste få lära hur det här fungerar och hur är kulturen på den här arbetsplatsen. Och det glömmer vi ibland i förhållande till barn. Vi glömmer att de behöver att ledas in i den här ganska världen som är så fulla ramar som den faktiskt är.
Och jag tänker då, det här måste också påverka, alltså det här maktförhållandet då, om man liksom tar i för mycket, det måste också påverka det här bandet som vi till slut, antar jag. Att...
Ja. Alltså bandet har några fiender. Och det att bli utsatt för övergrepp, alltså du kan inte lita på någon som slår dig eller någon som berättar för dig att du är värdelös. Du kan inte känna närhet till någon som du upplever igen och igen gör dig illa. Och det är ju det som är så problematiskt med straff. Straff är att göra illa. Och en annan sak som är rätt intressant med straff, det är att det fungerar inte. Vi lär oss inte när vi blir straffade. Vi lär oss när vi blir handledda, alltså när vi får höra vad vi ska göra. Det är då vi lär oss. Det gäller vuxna och det gäller barn. Så det är inget lärande i straff. Straff är bara för att vi rinner över och blir arga och så kommer vi inte på något bättre att göra. Och jag tror nog kanske att det händer i alla familjer ibland. Men det är inget sätt att uppfostra ett barn på ett bra sätt. Det är bara fel som då och då kanske händer i de flesta familjer. Men som system fungerar inte straff.
Nej. Och det tänker jag att många av oss, vi som är föräldrar idag, bär ju säkert det ifrån föräldrar och farföräldrar och morföräldrar. Alltså det känns som att det var vanligare förr i tiden att det var så man uppfostrade barn. Och sen så har det liksom gått vidare, förhoppningsvis försvunnit lite mer och mer i takt med att vi faktiskt forskningen går framåt också.
Ja, och aga barn var ju tillåtet både i Norge och i Sverige fram till början på 70-talet. Så det är ju faktiskt inte så jättelänge sedan.
Och är fortfarande i några länder.
Absolut. Men det intressanta är inte om det är tillåtet eller inte tillåtet. Det intressanta är att det fungerar faktiskt inte.
Nej.
Och det är att hitta andra sätt att lära upp sina barn, visa fram de här ramarna, leva tillsammans på som faktiskt fungerar. Det är hela tiden det jag ser efter.
Har du något konkret exempel på hur man, en positiv gränsdragning så att säga?
Alltså, väldigt ofta så är det ju, och du trodde att du kunde göra så, men det går inte. Det är det här som ska hända just nu. Alltså, det att leda in i det som är åt rätt håll hela tiden, det vi ser efter. Och det betyder till exempel en sån här sak, alltså den stora saken vi diskuterar nu, det är ju, men var ska gränsen gå? Hur många timmar ska barnet kunna sitta med iPad? Och då måste jag säga, det viktigaste där är faktiskt inte hur många timmar, men vad gör ni förutom att sitta med iPad? när han är ute och leker, vilka andra saker läser ni tillsammans. För barn behöver, barn mår inte, alltså det är inte något fel i sig själv med en iPad, men det är fel när det är det enda barnet gör.
Mm.
Och barnet kan inte ta ansvar för att ha en dag som innehåller olika grejer. Det är det ju du som lägger upp till. Så vi måste visa de här andra ställena där det är ett bra liv. Istället för att vara så himla upptagna av att där måste gränsen gå för hur länge hon kan sitta på iPaden.
Just det. Och sista steget är ju att jobba med sitt egna föräldraskap, precis som vi var inne på lite tidigare. Är det något mer du känner att du vill säga där kring hur vi kommer lite närmare den där föräldern som jag tror att vi alla har en bild av hur vi skulle vilja vara?
Jo, men det är någonting vackert i det här som jag tror är viktigt. Och det är att när du förstår att okej, jag blir alltid så otålig när vi är ute och handlar tillsammans. För det var ju sådana situationer som när min mamma blev riktigt otålig när vi var ute av någon anledning. Och du känner att men så behöver inte jag vara mot mina barn. Vi kan ha det på ett annat sätt när vi är ute och handlar än det jag hade. Då, det är inte bara det att du gör någonting fint för dina barn, men du gör faktiskt också någonting jättefint för dig själv. Du reparerar någonting, du säger att du är värt någonting och du säger att du kan ge någonting annat vidare. Så barn är faktiskt en helt fantastisk terapi ifall man låter dem vara det. Och jag tänker inte att man får barn för att man ska ha terapi, det är inte det. Men det är någonting väldigt, väldigt vackert att kärlek reparerar brustna band. Och det är väldigt mycket kärlek i det att ha barn.
Vilka fina ord. Och då tänker jag också att om man nu lyssnar på det här och känner, men gud, mina band till mina barn idag kanske inte är så himla starka. Då finns det också en tröst i att det går alltid att reparera dem. Eller alltid, det, men oftast.
Jo, och det är också någonting med att komma ihåg att vi har gått om tid. För väldigt många säger att nu är det alldeles för sent, nu är hon 12 år. Nej, det är inte alls alldeles för sent. Du har fortfarande 6 viktiga år kvar här. Använd dem. Använd de åren du har. Och du har 20 år.
Mm. Jag har också kompisar som har tittat på sin så här 6 månaders bebis och varit helt övertygade om att de har förstört deras liv nu. För de gjorde fel. Eller de liksom, jag tänker att det är ganska lång tid kvar att påverka barnens liv.
Det är jättegott om tid. Så använd tiden som är där. Inte ge upp för tidigt.
Vilka fina slutord. Hedvig Montgomery, tack för ett fantastiskt fint samtal. För dina kloka erfarenheter och för dina fina böcker. Och det är som sagt, det finns säkert anledning att höras igen. Vem vet. Tack för idag, Hedvig.
Tack så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.